Vårt svenska jordbruk är sårbart för krig och kriser, ja till och med för attentat.
Iran has begun laying mines in the Strait of Hormuz.
När kriget i Mellanöstern stryper flödet av olja och gas så stoppas också försäljningen av konstgödsel.
The ongoing disruption could snowball, threatening aviation, agriculture and other industries.
Gödseln som produceras av fossil gas är helt nödvändig om det ska bli någon mat på svenska bord.
Väldigt beroende är jag. Vi kör ju handelsgödsel på hela gårdens areal.
Vad kan vi göra för att stärka den svenska matberedskapen när krigen rasar? Du lyssnar på Klotet, jag heter Marie-Louise Kristola. Gustav Klarin, vetenskapsreporter. Du, vi har ju verkligen tvingats bli krismedvetna de senaste åren.
Ja, det har vi ju blivit. Jag tänker på torkan som var svår 2018, sen kom pandemin strax därefter och så Rysslands storskaliga invasion av Ukraina och nu då krig i Mellanöstern. Ett krig som bara ser ut att eskalera när vi spelar in det här.
Mm. Och förutom alla människor som dödas och skadas i de länder dit missiler och drönare riktas den här gången, så har ju konflikten också väckt en oro för vad som nu händer med tillgången på olja och gas. För våra samhällen drivs ju fortfarande till stor del av fossil energi och inte minst jordbruket, Gustav.
Nej, men så är det ju. Jag tänker att när jag går in i livsmedelsaffären och tittar på den enorma mängden fantastiska livsmedel som vi har, goda, nyttiga, billiga, så kan man ju vilja ägna en tanke åt bönderna runt med världen som odlar all den här maten. Men det kan vara på sin plats att ägna en tanke till de arbetare som arbetar ute på gasfälten i världen och på oljefälten runt om i världen. Och kanske en tanke till gasbolagen och oljebolagen som gör detta möjligt.
Okej, du ska få utveckla det. Jag säger välkommen till Elin Rös som forskar om hållbara livsmedelssystem vid Sveriges lantbruksuniversitet här i Uppsala. Hej!
Hej!
Du, om vi börjar med hur det ser ut idag, kan vi försörja oss själva på mat i Sverige idag?
Ja, för att vi producerar mycket mat i Sverige så att vi gott och väl kan försörja vår egen befolkning och många därtill. Men man kan också svara nej, för den här produktionen är ju beroende av insatsmedel som bränsle och gödsel, bekämpningsmedel, utsäde som vi i stor utsträckning importerar då från andra länder.
Mm, men importerar vi inte en massa mat också?
Jo, det gör vi också, absolut. För vi gillar ju att dricka kaffe här i Sverige, eller hur? Mm. Och bananer är vi också storkonsumenter av. Andra frukter och bär och grönsaker importerar vi i stor utsträckning. Även en del kött och ost och sådär. Så att vi har också en stor import. Men det är inte så att den är kritisk för vår överlevnad på något sätt. Utan vi producerar tillräckligt med mat här i Sverige för att försörja oss.
Jag brukar ju säga som en slogan tror jag, från Lantbrukarnas riksförbund att varannan tugga är importerad.
Ja, precis. Vi har faktiskt en film här där LRFs regionordförande i Östergötland säger precis det.
Vi har ju i Sverige satt oss i en situation sedan EU-inträdet att vi har importerat mer och mer mat och idag är hälften av varje tugga du äter importerad. Det gör ju också att skulle det bli krig eller kris, då är det bara hälften av Sveriges invånare som kan äta sig mätta varje dag.
Varannan tugga är importerad, bara hälften av Sveriges invånare kan äta sig mätta varje dag vid en kris, säger Jeanette Blackert här som är grisbonde och regionordförande för LRF Östergötland. Stämmer inte det då, Elin?
Ja, den första delen stämmer ganska bra, att ungefär hälften av det vi äter är import, lite mindre. Men som jag sa, mycket bananer, kaffe, vin, choklad. Men det är inte samma sak som att vi inte skulle producera mat till vår befolkning i Sverige. Vi har ju samtidigt en stor produktion av framförallt spannmål. Men vi producerar också kött och ägg och mjölk och till viss del även grönsaker och frukt i Sverige. Så att vi har ju räknat ut att vi producerar energi och protein för ungefär 20 miljoner människor från det svenska jordbruket. Så att hälften är import är inte samma sak som att hälften av befolkningen skulle svälta vid en kris eller ett krig.
Vi importerar mycket av det där som ger lite guldkant i tillvaron.
Det skulle man kunna säga, precis så.
Okej. Ni har ju precis kommit ut med en rapport som heter Räcker maten? Hur skulle det se ut om Sverige skulle dra sig in i ett krig då, enligt den forskning som ni beskriver här? Kan vi då fortfarande producera det vi behöver för att försörja hela Sveriges befolkning?
Ja, det beror ju alldeles på hur det här kriget skulle påverka oss. Men det är högst troligt att priser skulle gå upp på insatsvaror som gödsel och bränsle och andra insatsvaror, så att maten skulle ju sannolikt bli mycket dyrare. Och visst kan det också bli så att det blir liksom brist på vissa saker, men det mesta som vi importerar, som sagt, det är ju sånt som kanske mer är en guldkant. Så kan vi upprätthålla produktionen i Sverige så har vi tillräckligt med mat för att försörja oss.
Men du, när du säger att vi producerar dubbelt så mycket protein och energi.
Precis. Mm.
För att, än vad vi egentligen behöver då, alltså till 20 miljoner. Vad är det för något då? Vad räknar ni in där?
Ja, då räknar vi in allt som då kommer ut från jordbruket och som vi kan äta. Så det är mycket spannmål. Sverige är ju en stor spannmålsproducent. Och vi äter ungefär bara en femtedel av det spannmål som vi producerar. Sen har vi en stor export och sen går vi mycket till djurfoder. Och så har vi lite grann som går till energi. Produktion också, etanol framför allt. Så det är mycket spannmål, men det är även mjölk har vi också en stor produktion av. Och vi har också produktion av kött och ägg, så att det täcker i varje fall det som vi behöver, alltså vårt behov. Sen täcker det inte riktigt konsumtionen, för vi i Sverige äter ju mycket kött och mejeriprodukter.
Okej, men om man tittar i en rapport så verkar det som att vi äter ju egentligen alldeles för mycket kött då och mejeriprodukter, om man ska följa hälso...
Ja, om man ska följa kostråden så äter vi ju för mycket rött kött i Sverige. Och om man tänker på den miljöbelastning som vår kost har också, så äter vi också lite för mycket kött och mejeriprodukter i Sverige.
Mm. Men du, nu pratar du om protein och energi. Det är ju inte så jättekul, allt det där frukt och grönsaker och allt sånt som vi också ska äta.
Ja, men precis. Alltså det som är viktigast i en kris för överlevnad är ju energi framför allt, men även protein. Men sen om vi tänker på vår långsiktiga hälsa så är det ju jätteviktigt med frukt och grönsaker. Och det är ju det som vi har en ganska låg produktion av i Sverige i förhållande till behovet och även i förhållande till konsumtionen. Där har vi en stor import. Och där kan man ju tänka sig att inte bara konflikter utan även klimatförändringarna påverkar ju den produktionen som i stor utsträckning sker kring Medelhavet. Så det är ju troligt att priserna på de produkterna också kommer gå upp. Och då kan vi ju stå bättre rustade i Sverige om vi har en större egen produktion av frukt och grönsaker. Och det skulle vi kunna ha. Vi har förutsättningar för det.
Okej.
Det finns ju ett annat förslag eller en idé som väl egentligen är historiskt väldigt väl beprövad, det här att ha fler djur i lantbruket, kor, grisar, kycklingar och så. Och när de går där och är varma och växer sig stora och feta, i bästa fall, så är de ju som ett levande lager av protein, kött, som man kan ta av. Om frysboxen har pajat så kan man då ha de här varma lagren istället, så att säga, och äta dem när krisen slår till.
Ja, historiskt har det ju varit viktigt, men så ser det ju inte riktigt ut idag i jordbruket, utan de här djuren då, de kräver ju mycket resurser varje dag för att hållas vid liv. Så att det är ett väldigt, väldigt dyrt sätt att hålla ett lager. Så att det är ju ingenting som man seriöst överväger att hålla lager i form av levande djur och så. Utan snarare är det ju så att i en riktig krissituation så skulle vi ju inte kunna hålla igång animalieproduktionen. Eftersom den konsumerar ju mycket av det. Spannmål, baljväxter, oljeväxter som vi skulle kunna äta direkt istället. Och det är ju mycket, mycket effektivare.
Okej, så vi står rätt bra rustade idag redan. Vi skulle kunna odla lite mer frukt och grönsaker. Vi behöver egentligen inte mer djur då, har ni kommit fram till. Men betyder det här att vi liksom är, det är inte så mycket att oroa sig för då? Vårt jordbruk kommer att funka även i en stor krissituation?
Nej, det stämmer inte riktigt. Jag tror inte man kan säga att kanske vi står väl rustade, men vi har en hög produktion och det är inte riktigt samma sak.
Okej, varför inte det?
Nej, eftersom produktionen då är beroende av en rad olika saker som är då insatsvaror, men även personal, och hela livsmedelsförsörjningen är ju mycket mer än bara råvaruproduktionen också. Den här maten måste ju komma till tallriken och då behövs det olika typer av logistiklösningar, fungerande infrastruktur, fungerande lager, förädlingsanläggningar som fungerar och så vidare. Så det är jättemycket mer som krävs än att ha en stor råvaruproduktion. Så att det, vi behöver absolut förbättra vår livsmedelsberedskap. Men det kan bli lite fel om man förenklar det till att bara öka råvaruproduktionen, som det ibland kan låta i debatten då. Så det är det som är viktigt, att vi ser till att fokusera på de här känsliga delarna i systemet.
Mm, det är mycket mer som behövs för att hela systemet ska fungera. Och de här insatsvarorna som du har nämnt några gånger, det är ju allt det där då. Allt från bränsle till traktorer och andra maskiner, en del utsäde som vi inte har själva, och så inte minst gödsel. Konstgödsel, mineralgödsel, handelsgödsel, kärt barn har många namn har jag förstått. Mineralgödsel som alltså tillverkas av fossil naturgas, det kan man väl kalla akilleshälen kanske, Gustav, i vårt svenska jordbruk. Du sa ju till mig häromdagen när vi började prata om det här programmet att gödsel, det var liksom ett samtalsämne kring middagsbordet till och med hemma hos dig när du växte upp.
Ja, middagarna med våra goda vänner slutade med att pappa och farbror Jan satt med huvudena tätt ihop och pratade om kompost och gödsel lantbrukare emellan. Helt centrala frågor för lantbruket.
Ja, varför är det så centralt då?
Ja, du vet att om man inte ger katten mat så dör ju katten, och växterna måste ju ha sin mat, sitt gödsel. Och gödslar man inte så blir det faktiskt ingenting på fälten.
Nej, och ingenting på mattallriken. Men du, så det här att tillföra olika näringsämnen till jordarna, ja, det är helt nödvändigt.
Ja, det måste man göra i och med att vi producerar på fälten och för bort maten därifrån då, som vi säljer och som lantbrukarna säljer, så måste ju det komma tillbaka någonting för att fylla upp jordarna igen då, så att de ska kunna producera även nästa år. Så man måste hela tiden fylla på nytt.
Mm. Det här är ju något som bönder har gjort på eget sätt genom tiderna, ända till det stora genombrottet som ju kom att revolutionera jordbruket i hela världen. Det kan du mycket om, Gustav.
Ja, men alltså, det handlar just om då kväve. Så har odlare överallt i alla tider haft brist på kväve. Om du häller ut lite kväve i skogen så växer skogen bättre. Det är alltid, i stort sett alltid det ämne som är i underskott. Så att säga. Så tillför du kväve så får du en bättre skörd. Innan man då kunde göra kvävet industriellt så var ju skördarna betydligt lägre.
Men vad hände?
Jo, det som hände var att kemisten Fritz Haber på 1900-talet, då första decenniet på 1900-talet, löser ett problem att ta tillvara den enorma kväveresurs vi har i lufthavet. 78% av det som vi andas in är kvävgas. Vi andas också ut kvävgasen. Vi gör ingenting med den här kvävgasen. Den bara är där. Och gör, ja, kanske ingen större nytta egentligen. Och den här gasen, kvävgasen i luften, kan heller inte växterna ta upp. Det kan göras på bakteriell väg. Bakterier, det finns kvävfixande bakterier som kan plocka ner den här och ge den till baljväxter som ärter och bönor och så. Det finns också kvävefixerade cyanobakterier i Östersjön som plockar ner kvävet i havet då när det är brist på kväve.
Okej, men vad var det Fritz Haber kom på?
Jo, det ska jag berätta. Då var det så här, då kom på att han och sedan också Karl Borsch, de förde samman kvävgasen i luften med vätgas.
Mm-hmm.
Och fick ut en molekyl ammoniak. Och då, det är alltså en kväveform som plötsligt är växttillgänglig.
Mm.
Detta är den stora revolutionen, att de lyckades då med högt tryck, hög temperatur, katalysator, få det här att fungera. Och ammoniak är då en beståndsdel i olika typer av gödselmedel som man gör då.
Mm. Och den här upptäckten, vad kom den att leda till?
Ja, man brukar säga att miljarder människor har mat på bordet tack vare den här uppfinningen då, eller den här lösningen. Och både Karl Borsch och Fritz Haber är ju Nobelprisbelönade.
Mm. Om vi tittar på Sverige, Elin Rös som forskar om hållbara livsmedelssystem på Sveriges lantbruksuniversitet. På vilket sätt förändrades det svenska lantbruket när bönderna kunde börja använda mineralgödsel?
Nej, men det är ju samma sak här, att skördarna ökade ju. Tidigare var man ju hänvisad till att odla då de här baljväxterna som du pratade om i ett växelbruk med spannmålen då, som inte själva kan fixera sitt kväve som baljväxterna tillsammans med de bakterierna kan då. Sen har det ju också inneburit att vi har fått fram en massa billigt spannmål. Mm. Och det har ju möjliggjort då en ganska intensiv djurhållning där vi har kunnat utfodra då kycklingar och grisar och i ganska stor utsträckning även mjölkkor med spannmål och kunna få upp avkastningen. Så då har vi fått billigt kött, billig mjölk. Så det är också en konsekvens av konstgödslet eller mineralgödslet kan vi säga. Och det här har ju då ökat hela jordbruksproduktionen kan man säga väldigt mycket. Och det är ju det som har lett till många av de miljöproblem som vi har idag som är kopplat till jordbruket. För att det är ju inget farligt med mineralgödsel som sådant. Det är ju ett väldigt bra gödselmedel. Man kan sprida det med stor precision och så vidare. Men det är ju just att det har kunnat användas i så stor skala. Och det har också bidragit till de här systemeffekterna. Att vi har använt väldigt mycket. En stor del har ju läckt ut i Östersjön, skapat övergödning och sådär. Så att det är ju det som är problemet. Det är så billigt och kan användas i så stor skala.
En baksida där. Och sen är det ju en väldigt energikrävande metod, va, Gustav?
Jag har inte exakt koll på siffrorna, men någon procent av koldioxidutsläppen som vi ger upp på till vi människor kommer från den här typen av produktion av konstgödsel, där just naturgas är råvaran.
Som ju är en fossilgas. Och idag så är vi i Sverige helt beroende av den här sortens importerad gödsel. Enligt Lantmännen så köper vi 900 000 ton mineralgödsel från framförallt Finland och Norge.
President Trump has in the space of a few hours twice urged countries, including the UK, to send warships to the key waterway of the Strait of Hormuz, which is being blocked to global shipping by Iran. Its foreign minister said the strait is closed for any ships linked to its enemies and their allies. It's meant that global oil prices have soared with no sign of let up.
Priset på olja har stigit med knappt 30% och priset på fossil naturgas har stigit med 50% idag när vi spelar in. Och det här hänger ihop med att i stort sett all trafik med olja och gas har stoppats i Persiska viken som en följd av kriget där. Och det här, Gustav, det får ju då också direkta konsekvenser för våra svenska bönder, eller hur?
Ja, och för livsmedelsproduktionen, ty vår livsmedelsproduktion är total beroende av fossila bränslen. Traktorn kommer inte ut på fältet om den inte har diesel i tanken, om de flesta kör ju på diesel. Mjölkbilen, tankbilen som hämtar mjölk och kör den till mejeriet, ja, den kommer heller inte ut. Det är ändå fossilt bränsle som är grunden, ryggraden i den typen av alla lastbilstransporter fram och tillbaka för livsmedelsproduktionen. Mm. Och så gasen då, naturgasen som är råvaran för konstgödseln, handelsgödseln, kvävegödseln.
Och när priset på fossilgasen stiger, ja, då stiger ju även priset på handelsgödsel. Och med rusande priser nu så bunkrar svenska bönder upp. Så här säger lantbrukaren Håkan Svensson på Lyngby gård som köpte handelsgödsel redan i höstas.
Ja, nu är jag väldigt glad för att ha det hemma. Det är klart att förra veckan när man hörde att det stängdes liksom för handel av gödsel, så klart att det väckte en oro. Hade vi stått inför en situation att vi inte hade fått tag i någonting, så hade det ju varit, det hade ju varit jättejobbigt.
Så berättade Håkan Svensson för P4 Kristianstad. Och nyligen så larmade faktiskt Lantbrukarnas Riksförbund LRF om att handeln med mineralgödsel helt stoppades tillfälligt som en följd av oroligheten i Mellanöstern. Sen kom försäljningen igång igen, men då till ett högre pris enligt LRF. Så då undrar man ju om gas- och oljekranarna helt vrids av, om trafiken genom det viktiga Hormuzsundet där omkring en femtedel av all världens olje- och fossilgastransporter går, om den helt skulle upphöra, vad händer då med vår svenska matproduktion? Välkommen Rasmus Einarsson, kollega till Elin på Sveriges lantbruksuniversitet, och du forskar också i hållbara livsmedelssystem.
Hej och tack så mycket.
Du Rasmus, kommer kriget som pågår nu att göra att svenska bönder inte längre får tag på mineralgödsel?
Nej, jag tror inte det till en början. Det är förstås väldigt allvarligt det som händer, men det är också en del av en stor marknad. Delvis finns det saker i lager, det finns ju alltid lite buffer i ett sånt här system. Men det är allvarligt och det är förstås någonting som man följer noga i industrin.
Vad kan hända då?
Ja, så på sikt då, om det verkligen blir en bristsituation, då betyder det ju att man har mindre gödselmedel att tillgå och då får man lägre skördar. Så det är ju ytterst effekten. Och det kan ju ha stora priseffekter på alla jordbruksvaror då. Men som sagt, än så länge är vi inte där i någon sån väldigt allvarlig kris.
Nej, men det är ju skönt. Vi behöver inte oroa oss för att det ska ta slut imorgon eller om några månader.
Nej, det handlar liksom inte om ett tvärstopp normalt sett. Utan det handlar ju om prisfluktuationer. Och det kan vara väldigt allvarligt och särskilt för fattiga människor i världen. För att när priset på gödselmedel går upp, då går till slut också priset på alla jordbruksvaror upp. Och det blir väldigt allvarligt framförallt för låginkomsttagare i världens fattigaste länder.
Okej. Men du, tidigare importerade vi ju en del handelsgödsel från Ryssland. Men enligt Jordbruksverket så upphörde den importen under 2023 och 2024, alltså efter den Rysslands storskaliga invasion då av Ukraina. Och nu köper vi det mesta från Finland och Norge. Så kan vi vara säkra på att vi har inget ryskt beroende längre då?
Ja, det är ju frågan hur direkt man ska tänka på det där då. För att det är fortfarande så att Ryssland är en stor producent både av handelsgödsel eller mineralgödselmedel då, men också av naturgas. Och sedan invasionen av Ukraina så har importen av handelsgödsel från Ryssland och Belarus till Sverige i princip blivit noll vad jag förstår. Men det är ju fortfarande så att Europa eller EU som helhet då har fortfarande en stor import av både mineralgödselmedel från Ryssland och gas då. Så det påverkar ju också i längden den europeiska produktionen av handelsgödsel. I den mån vi har kvävegödselfabriker så drivs de till del av rysk gas som vi är beroende av.
Om EU har kvävegödselfabriker så drivs de kanske med rysk gas?
Ja, precis. Vi är ju delvis beroende av det då.
Och vad är problemet med det då?
Ja, dels att, så att säga, vi är beroende för vår försörjning delvis då av de här insatsvarorna. Oavsett det handlar om gas eller mineralgödsel så är det saker som vi behöver eller vill ha så att säga, i vår jordbruksproduktion. Och som kan påverka produktionspriser och till slut då konsumtionspriser här väldigt kraftigt. Men det är ju också så att varje liter gas vi köper är ju input i den ryska krigskassan och det vill vi ju också helst undvika. Och det är väl en del orsak då till att Sverige har så att säga strypt den importen väldigt kraftigt. Men vi ser fortfarande att EU som helhet är fortfarande beroende, jag tror till typ 25% eller så av rysk mineralgödselimport.
Mm. Men du, varför måste gödseln tillverkas med fossil gas då?
Ja, den måste inte det, men det är det som är billigast att göra idag. Det finns ju också fossilfri teknik för att göra det här. Men som Gustav var inne på tidigare så är det här en produktion som bygger på att man tillverkar ammoniak och det består av kväve och väte. Och de här väteatomerna, de kommer från vätgas som man utvinner ur fossilgas då.
Okay.
Man kan också producera vätgas genom att elektrolysera vatten då. Om man har tillgång till el. Så det har ju varit en diskussion och det finns sån teknik då där man producerar vätgasen av vatten istället och sen använder man samma Haber-Bosch-teknik för att tillverka fossilfri ammoniak då, eller elbaserad ammoniak som kan vara fossilfri.
Men det är väldigt lite eller nästan ingenting alls som görs på det sättet?
Ja, det är ju än så länge på pilotskala kan man ju säga och man har gjort lite grann men det är fortfarande mycket dyrare.
Jara då, norska gödselmedelsjätten, Jara hade ett samarbete med svenska lantmännen och så förra året så gödslades ju faktiskt en del i Sverige med kvävegödsel som var framtagen med fossilfri ström från Norge. Så Jara gör det lite grann. Spanska Fertiberia har också producerat för marknaden med hjälp av sol och vind nere i Spanien också. Och man hade ju faktiskt planer på att etablera en industri Fertiberia just i
norra Sverige.
I norra Sverige, Boden.
Boden och Luleå tror jag.
Nu blev det inte riktigt så för de fick inte de kontrakten på ström som de behövde för det då. Men produktion görs i Europa, det finns en liten produktion.
Ja, vi kollade faktiskt det där med den norska gödseltillverkaren Jara som Sverige importerar det mesta mineralgödslet från. De säger att de gör några promille fossilfri mineralgödsel idag. Det är ingenting som de tänker ändra på egentligen. De kommer att fortsätta göra konstgödsel med hjälp av fossilgas och så kompensera för de utsläpp då, de klimatutsläpp som sker då med hjälp av koldioxidinfångning. Det berättade företagets marknadschef i Sverige, Tina Winnerborg. Men Rasmus Einarsson, blir det liksom samma sorts gödsel med de här två metoderna? Eller är det ena liksom bättre och det andra sämre?
Nej, den blir helt likvärdig. Så det handlar ju om att man har kvävgas och vätgas, och den kemiska processen därifrån spelar ingen roll var vätgasen kommer ifrån.
Men så vad är haken då?
Ja, haken är ju att det fortfarande är mycket dyrare, och att då behöver man den där elen. Och elen är ju så att säga väldigt högvärdig. Det är ju fin energi så att säga som man kan ha till vad som helst. Det är en väldigt högvärdig energi och den är därför dyr. Så än så länge så är det en dyrare metod, men det finns i princip inget hinder för att man skulle kunna ställa om all kvävegödselproduktion till att vara fossilfri.
Mm. Nu har vi förstått att vårt beroende av fossil energi är enorm i det svenska jordbruket, och går det att komma bort ifrån det då, när vi använder olja och gas till allt från att göra gödsel och diesel till traktorerna och el för att mjölka korna, och vi ska ventilera grisstallar och jag vet inte vad det heter där man föder upp kycklingar, men alltså, går den här knipan att lösa på något sätt, Elin Rös?
Ja, absolut. Jag menar, rent teoretiskt så har vi, det här är ju forskat på i 20-30 år nu. Det handlar ju om en hållbar omställning av jordbruket, och med den kommer ju ett minskat beroende av de fossila bränslen som vi måste fasa ut för klimatets skull. Så att det stämmer ju inte riktigt att vi helt beroende av konstgödsel eller mineralgödsel då. Man skulle kunna tänka sig ett jordbruk där man då använder baljväxter i växelbruk med andra grödor för att då förse jordbruket med kväve. Sen kan man ju också då återcirkulera mer av kvävet från samhället. Vi har ju ett ganska linjärt flöde idag där vi plockar ner kväve från luften, lägger ut det på åkrarna. Vi återför det till kvävgas igen i reningsverken. Istället skulle vi kunna ta tillbaka mer in i jordbruket från samhället då.
Vad betyder det att vi skulle använda mer slam från reningsverken och urin från urinseparerade toaletter och så, eller?
Ja, precis. Det kan vara den sortens saker. Och tittar man på så att säga, den kväve som finns i människors, framförallt urin men också avföring då, globalt, så motsvarar det, tror jag, ungefär en fjärdedel av den totala konstgödselkväveanvändningen. Så det är liksom en ganska väsentlig del som man skulle i princip då kunna återföra.
En fjärdedel?
Ungefär. Så man kan inte ersätta allt. Och som Gustav var inne på i början här, så har man ju alltid oundvikliga förluster i ett system. Man tar ut produkt och man har också utsläpp i miljön. Så på något sätt så måste man alltid tillföra någonting nytt. Och det kan man då göra med mineralgödselmedel som man tillverkar, eller ska man göra det med baljväxter som jag varit inne på tidigare. Men någonstans ifrån måste näringsämnena komma. Men vi har ju tittat på då, både Elin och jag i tidigare forskning, så har vi gjort bland annat scenarier för ett 100% ekologiskt Europa gjorde vi.
Ja, vi gjorde det på Norden också, där Precis. Vi tittade på hur man då skulle kunna ha ett jordbruk som inte är beroende av så mycket konstgödsel. Man kan behöva lite grann för att ersätta för de här förlusterna, men man skulle kunna klara sig på väsentligt mycket mindre. Men det blir en stor skillnad i den typ av mat vi producerar, det ska man vara medveten om. Vi kommer inte kunna producera de här mängderna av billigt kött och mejeriprodukter som vi gör idag, utan det blir en annan typ av kost.
Precis, vi hade där ett scenario för 100% ekologisk självförsörjning för Europa. Och det är inte för att vi tror att det kommer att hända, utan för att vi mer ville prova tanken, är det en möjlighet? Och då ser vi att det skulle gå, men det skulle kräva kanske ungefär en halvering av animaliekonsumtionen.
Men också att det krävs väl en större odlingsmark, en större yta att odla på, för att odla de här baljväxterna som plockar ner kvävet från luften, så att vi får in det i systemet då, så att vi måste plöja upp mer.
Ja, alltså vi skulle egentligen inte behöva mer jordbruksmark, utan det är mer kosten som förändras.
På vilket sätt?
Ja, nej, men istället då för att odla mycket spannmål då, som vi då ger till grisar och höns, och därmed förlorar någonstans 80-90% av energin och näringen, så skulle vi behöva ta en del av åkermarken i anspråk då, till att odla de här baljväxterna då, klöver framförallt i Sverige skulle det vara i så fall, för att få ner det här kvävet då, så att vi kan klara oss på marken, absolut, men det blir en annan kost.
Så man kan ju säga att eftersom ungefär 70% av Europas åkermark används idag till att producera foder, så det betyder att om man minskar animaliekonsumtionen, låt säga till hälften, bara som ett tankeexperiment, då betyder det att man frigör ungefär motsvarande en tredjedel av hela åkermarken.
Okej, så om vi skulle äta mindre kött så skulle vi inte behöva odla lika mycket matfoder till djuren, och då kan vi odla mat till oss själva istället där?
Ja, eller? Precis, och då behöver vi också mindre gödsel.
Okej. Ja, det låter ju som att det här skulle kunna gå att lösa, med, det har ni och många andra forskat på, men då måste man ju konstruera jordbruket helt annorlunda än vad det ser ut idag.
Ja, det är en jättestor omställning vi pratar om, verkligen. Och det är ju inte bara en omställning av jordbruket utan en omställning av våran kost också. Men den här omställningen skulle ju ha många fördelar. Dels för vår folkhälsa, det skulle ju kunna bli en mycket nyttigare kost med lite mindre rött kött. Sen så skulle det ju ha den största fördelen är väl kanske miljömässigt då, att det skulle bidra till mycket lägre utsläpp av växthusgaser, mindre övergödning, mindre användning av insatsvaror och så vidare. Så att det finns ju många saker som, ja, det är därför vi har forskat på det här länge, och nu är det en beredskapsvinkel på det, och allting hänger ihop.
Men okej, ni har forskat på det länge, och vi har också hört om de här urinseparerande systemen och hur vi skulle kunna använda eventuellt renat avloppsslam och så. Det har vi också hört om länge, men det är ju fortfarande så här att nu är det 2026 och folk vill äta kött, och om krisen kommer snabbt, då hinner vi ju inte ställa om allt det här.
Ja, alltså man kan ju tänka sig både kortsiktiga och långsiktiga reaktioner på en krissituation. Mm. Och det som vi har sett då i vår forskning nu, det är ju att vi har en väldigt stor produktion i Sverige, och ett normalår så finns det då foderlager, men det finns väldigt mycket foderspannmål och baljväxter och sådär. De är vi inte vana vid att äta som mat, men om det verkligen kniper så är det klart att vi kan äta den spannmålen för att överleva. Så vi tror liksom kortsiktigt så är det inte ett sånt jätteproblem, och man kan dessutom beredskapslagra betydligt godare och bättre mat än så. Så det finns många möjligheter att överleva månader eller kanske till och med år. Men mer långsiktigt så kan man ju tänka sig att det kan behövas, eller att man vill ha en större omställning då.
Mm. Men sen, Elin, måste vi producera allt själv då? För att ha en bra beredskap?
Nej, det där tycker jag också är en jätteviktig sak faktiskt. För att ibland så blir det som att hela beredskapsfrågan reduceras till självförsörjning. Och det är inte heller någon riktigt bra strategi. För att det finns ju en massa kriser som kan slå mot oss. Som vi vet, vi hade torkan 2018. Så att det är viktigt att vi har bra relationer med länder vi handlar med, så att vi kan hjälpas åt. Och vi kommer aldrig kunna vara helt självförsörjande på varenda liten mutter vi behöver i jordbruket eller i livsmedelskedjan. Så att det gäller att både se till att man har en stor, bra produktion som är robust, men också se till att vi har fungerande handelsflöden och bra relationer med andra länder, så att vi kan hjälpas åt.
Och det är ju även inskrivet i EU, så är det ju inskrivet i lag till och med att man ska i första hand hjälpas åt, och vi ska upprätthålla handeln om det blir en krissituation och så här.
Just Hannes, som det kanske allra viktigaste för oss, om det händer någonting, så att vi kan skeppa mat runt om i världen. Att vi har en god produktion både i Sverige men också på många ställen runt om i världen. För att om man går tillbaka lite grann till tiden innan vi började använda kol, då seglade vi med våra transporter, spannmålstransporter, och vi körde häst och vagn och pråmar och sådär. Sen kommer kolet i användning och vi börjar köra tåg som vi lastar med spannmål, och vi kör ångbåtar. Plötsligt så försvinner den här svälten som har varit vår följeslagare, alltid människans följeslagare. Plötsligt så kan vi flytta på mat i världen, och svälten på grund av missväxt upphör.
Ja, precis. Och det ser man ju i internationell forskning. Det finns otroligt många exempel och mycket som visar på detta. Att de som är verkligen hungra idag i världen, som leder av extrem hunger eller svält till och med, det är ju i stort sett alltid för att man har institutioner som fallerar, eller människor, kanske regeringar eller miliser, som med våld håller mat borta från människor. Och ofta till och med man använder det som ett vapen. Det är den vanliga orsaken till svält, inte att det tar slut.
Nej, jag tänker på Norge som vi köper så mycket handelsgödsel ifrån. De har väl å andra sidan inte så mycket jordbruksmark. Så.
Nej, de har ju svårt att producera för sin egen befolkning, och det finns ju många andra länder som har. Vi i Sverige, vi har ganska mycket jordbruksmark per person faktiskt, även om vår jordbruksmark är ganska liten totalt sett av vår totala yta. Men det finns ju många länder som absolut inte kan försörja sin egen befolkning. Så att vi så måste nog tänka på att vi ska ha ett utbyte. Ja.
Så de är glada säkert om vi säljer mat till dem, och så får vi fortsätta köpa gödseln. Ja, men då verkar vi kunna lösa ganska många problem, men elbehovet, Rasmus, det finns väl ganska många sätt som vårt svenska jordbruk är känsligt för störningar egentligen.
Ja, precis. Och hela jordbruket och hela livsmedelssektorn är ju väldigt energiberoende, och en del av det är el, och el är speciellt för att den måste alltid produceras exakt samtidigt som den konsumeras. Den måste hela tiden fungera, och elsystem kan kollapsa på olika sätt, på antingen lokalt eller nationellt till och med i värsta fall. Ja, och i jordbruket så är det väldigt viktigt då i stallar att man har el till kylning, till ventilation. Mjölkkor som är vana att bli mjölkade flera gånger om dagen, de blir galna och mår väldigt dåligt om de inte kan bli mjölkade. Det är också utrustning som är elberoende. Det blir väldigt varmt i ett gris- eller kycklingstall väldigt fort om man inte har el. Då måste man ju ha reservkraftaggregat. Men det finns ju förstås alltid risker med det, och vad får man diesel för att driva det långsiktigt och så.
Och vad händer om elen försvinner, om de inte får tillgång till den el som behövs då?
Det blir ju väldigt allvarligt då i ett sånt stort stall där man har väldigt många djur, där man behöver ständig ventilation och kylning då. Till slut, alltså det kan ju bli varmt väldigt fort helt enkelt. Men det här är ju i slutändan, det är också sabotagekänsligt. Om någon faktiskt skulle vilja förstöra i produktionen så är det fullt möjligt och sådär då.
Det räcker ju att se på vad som händer i Ukraina nu, där de just attackerar både små och större energi- och elsystem. Så det kan man ju tänka sig.
Precis, och det är ju en sårbarhet som man är väldigt medveten om även i Sverige, och som det forskas och undersöks en del om. Men det finns ju andra saker också då med stora anläggningar. Vi har ju till exempel fågelinfluensan som vi kanske minns, när det var väldigt stora besättningar av djur som var tvungna att slaktas ut. Det är ju liksom en störning, och det behöver ju inte vara att någon ville oss illa, utan det är ett problem som finns inbyggt i systemet att det är stora anläggningar. Samma med processningen. Vi har ett fåtal mejerier i Sverige. Vi har ett fåtal stora spannmålskvarnar. Det är liksom många av delarna i systemet som är ganska kraftigt centraliserade. Och det är förstås att de noderna är ju känsliga punkter då.
Och bränslet då? Det kanske är lättare att köra traktorer på något annat än diesel?
På sätt och vis, ja. Fast det är fortfarande så att hela vårt samhälle är så att säga lite fossilenergidopat. Men vi har inte idag någon energikälla som är så stor och så att säga pålitlig som oljan har varit. Sen är det förstås möjligt att ställa om till el, och man kan använda el till att antingen producera flytande bränslen med hjälp av el, eller ska man använda el direkt. Och det finns ju en teknisk utveckling, och det finns forskning kring det. Så där finns ju möjligheter, men det här tar ju lite mer tid att ställa om då.
Okej, så vad kan vi tänka oss istället i en krissituation då?
Ja, så just nu i en krissituation så är vi väldigt utsatta. Då behöver vi diesel, för det är det allting är byggt för att fungera på. Och det kortsiktigt så är det svårt att ersätta det. Men det finns en massa olika tekniker. Man kan ersätta det med batteriteknik, eller som sagt att man tillverkar ett flytande bränsle som inte är fossilt, men med energiinsats i form av el då. Så det är det vi har kommit tillbaka till, att det finns en massa tekniska lösningar, och jag menar, vi har också i våra livsmedelssystemforskning så vet vi en massa saker som går att göra, men som man inte väljer att göra för att de än så länge är dyrare.
Men tror ni att en sån här situation som vi befinner oss i nu då, när det har hänt i Mellanöstern som har varit på något sätt en sån där värsta situation, alltså att man stänger av transport av stora tankers med olja och fossilgas ut från Persiska viken genom det där smala Hormuzsundet. Och sen plötsligt, det går ju bara på några dagar, så börjar ju liksom marknader över hela världen få panik. Kan det här leda till att vi börjar tänka om och kanske ställa om vissa saker i det svenska jordbruket?
Ja, det är ju alltid en möjlighet att såna här saker blir som en väckarklocka. Och det blir det ju lite varje gång. Jag menar, nu sitter vi här i en studio och pratar om det här. Men historien visar ju också att vi kanske inte är så jättebra på ett långsiktigt krismedvetande. Senast som vi hade en pristopp på de här sakerna var 2022 efter invasionen av Ukraina. Då blev naturgasen så dyr att man till och med stängde av konstgödselfabriker i Europa. Men vad blev det av det, så att säga, krismedvetandet? 2 år senare så hade vi samma priser mer eller mindre som vanligt. Och så puttrade på tills vi har en ny kris. Så det, vi har ju på något sätt en liten brist som samhälle, kan jag tycka, i att hålla kvar i det krismedvetandet.
Har de där fabrikerna startats igen?
Ja, de startas igen då. För sen föll ganska snart naturgaspriserna och då blev det igen konkurrenskraftigt att producera i Europa. Men Europa har en relativt dyr produktion för att vi har dyr gas. Så jämfört med världsmarknaden så blev det då ohållbart att ens producera konstgödsel i Europa då. Inte för att vi inte kunde, utan för att det blev så pass dyrt.
Vad säger du, Elin? Den situation vi befinner oss i nu, vad ser du framför dig? Kommer det att ändra någonting i hur vi konstruerar jordbruket till exempel?
Ja, man skulle ju verkligen önska det. Men man börjar bli lite luttrad, får jag säga. För att Rasmus tog upp några exempel här på prissituationen, men vi hade ju också torkan 2018 som borde ha varit en veckaklocka också. Men nej, vi är inte jättebra på att ta tag i de här mer långsiktiga omställningarna, utan vi lappar och lagar lite grann på det system vi har, och självklart så behöver vi se till att bygga upp den här mer kortsiktiga beredskapsförmågan också, med reservaggregat och lager av kritiska insatsvaror och sånt där. Det ska vi också göra, men vi borde också börja ställa om hela livsmedelssystemet, eftersom det har så många fördelar på flera olika områden.
Vad skulle vara viktigast att börja med?
Ja, det är ju lite hönan och ägget här, att vad ska man börja? Men man kan jobba från flera håll, tänker jag. Dels skulle man kunna satsa mer på jordbruk som är mindre beroende av insatsvaror, som ekologisk produktion till exempel, skulle man kunna satsa på mycket mer. Och man skulle samtidigt kunna jobba med kostförändringar, för att man behöver liksom vrida på alla de här rattarna. Så att det finns mycket vi skulle kunna göra i dagens system också för att börja ta oss i den här riktningen.
Ja, och sen när det gäller mer så kortsiktig krisberedskap, så ska man också säga att svenska myndigheter har ett väldigt starkt pågående arbete nu. Det är, jag menar, sedan 2014 då, annekteringen av Krim och ännu mer sen invasionen av Ukraina, så är man ju väldigt medveten om krismöjligheten, så att säga. Och det pågår ett intensivt arbete i många myndigheter för att förbereda även för en kortsiktig krishantering.
Mm. Och vi ska väl påminna om att kriser i jordbruket och i samhället, det handlar verkligen inte bara om krig, utan det kan ju vara, som ni har nämnt här, torka, översvämningar, sånt som är kopplat också till klimatförändring.
Ja, det är vi ju säkra på att det kommer komma. Nu blir det mycket fokus på krig, men vi vet ju att vi har klimatförändringarna. De är ju redan här och vi är påverkade av dem redan nu. Och det är mycket vi behöver anpassa också i jordbruket och livsmedelskedjan för klimatförändringar. Så att det, där borde vi också sätta in lite mer kraft och energi.
Men ändå viktigt att, tror jag, förstå att vi har blivit så mycket bättre på livsmedelssäkerhet, tillgång till mat. Om vi tar torkan 2018, jobbet för bönderna, mycket media, man slaktade ur kor och så vidare. Egentligen, ingenting hände på samhällsplanet. Jag menar, det rullar ju på. Affärerna är fullstoppade med fantastisk mat, fortfarande till mycket rimliga priser. Billigaste och bästa maten i världshistorien, trots de här kriserna.
Ja, nej, jag håller med. Det glömmer vi ibland. Att vi har ju ett fantastiskt utbud av livsmedel. Det håller jag helt med om. Så visst är systemet i många avseenden robust. Men det finns ju också de här verkligen känsliga punkterna. Där det kan bli en stor påverkan om vi får allvarliga kriser.
Ja, en svaghet är ju då den helt avgörande gödseln som vi ju då är importberoende av. Och vi har inte heller några beredskapslager egentligen för det idag, va, Gustav?
Nej, men det står på den politiska dagordningen. Regeringen har gett Jordbruksverket uppdrag att bygga upp beredskapslager av spannmål och vad säger då, kritiska insatsvaror, mineralgödsel, växtskyddsmedel, bekämpningsmedel, utsäde och proteinfoder. Och det börjar nu i Norrland i år, 2026, och ska vara klart 2028.
Mm. Beredskapslager, är det bra? Är det viktigt?
Ja, det är nog viktigt. Men vad ska man säga, det är inte nödvändigtvis viktigt för vår omedelbara överlevnad. Men det är ju bra om vårt samhälle kan rulla på så ostört som möjligt. När det händer någonting, oavsett det är torka eller ett urspårat tåg eller en väg som blir bortsköljd eller ett krig eller vad det nu handlar om, eller ett sabotage av ett IT-system i handen. det är klart att det är viktigt att vi har olika sätt att hantera en sån störning.
Tack Rasmus Einarsson och Elin Rös, båda två forskare i hållbara livsmedelssystem på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Tack så mycket.
Tack.
Klotet är slut och vi som gjorde det idag var Gustav Klarin, Peter Normark, producent, och tekniker Viktor Bortas Rydberg. Jag heter Marie-Louise Kristola.